det är ju snart OS. Vinter-OS.
Ja.
I Cortina.
Var ligger Cortina?
Italien har jag en känsla av. Och den svenska vinterdräkten är här. Mycket dels vit.
Ja.
Va? Vitfärgad.
Okej, ja.
Ja. Och Ebba Andersson, vem är hon?
Jag tror att det är en av våra mest framgångsrika skidåkare, längdskidor. Jag älskar bara hon som gör massa utspel hela tiden. Frida Karlsson, som är så arg.
Vad är hon arg på?
Lite olika, får olika utbrott.
Men nu är då Ebba Andersson arg, för hon vill inte ha den här dräkten, som är då mestadels vit, men ändå runt rumpan då, blå. Och det tycker hon är tur, att det är mörkare färg. Vi kan höra vad hon säger i morgonstudion.
Tur att området runt bål och rumpa ändå är i en mörkare färg. För rätt vad det är kan ju både det ena och det andra ske.
Men, vad är det ena och vad är det andra?
Jag ska kissa på sig, men...
Men vadå, det hjälper ju inte ifall det är blått.
Nej.
Vadå, hon tänker väl på mens förstås?
Ja, jo, kanske det då. Men det känns ju jättekonstigt. Ska de gå runt där så är det någon slags stålmannendräkt då?
Vad menar du?
Alltså vit och så är den liksom formad mörkblå som någon slags trosa utanpå dräkten.
Ja, stålmannen är kanske inte det första som kommer.
Men jag fattar inte ens, hur kan man ens säga att den där är vit? Den är ju blå.
Jag vet. Det är väldigt mycket. Alltså, de hade liksom
ett
helt... De tog in två stycken barnmorskor i studion här på morgonstudion för att prata om det problematiska att ha då en vit dräkt. Alltså den är så lite vit på armarna.
Den är vit på armarna, kanske lite på benen.
Och hur jobbigt det är för kvinnliga idrottare att ha mens, vilket det säkert är. Då Ebba Andersson beskriver det som att när hon får mens samma dag som hon ska tävla, då går det markant mycket sämre.
Jo, det säger sig nästan sig självt lite. Men det här är ju ett icke-problem. Det här är ett hittepå-problem.
Nej, det är ju hypotetiskt från början till slut.
Att
det hade varit jättejobbigt om den var vit, om man hade fått mens.
Det hade varit jättejobbigt om man hade varit tvungen att göra det här nakna.
Ja, det hade varit jobbigt. Ja, kallt också.
Alltså, fy fan. Har de liksom ingen skyddsombud på OS?
In i morgonstudion med dig.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson och Moa Wallin. Hej och välkomna Moa och Kristoffer.
Hej Nanna, vi har varit lite oroliga för dig.
Ja, men jag är tillbaka.
Ja, du lyckades. Ja. Vi funderade på att spela musiken till den här gamla tv-serien Bangkok Hilton.
Den har inte jag sett. Är den bra?
Ja, den handlar om en mamma som fastnar i fängelse i Thailand.
Ah, men jag har alltså inte varit i fängelse, utan nej. Jag har varit i något som har känts som ett fängelse. Thailand. Alltså jag har alltså varit fast i ett hotellrum i typ 8 dagar, för mitt barn har varit sjukt. Och så jag har kollat jättemycket på internationell tv. Mm. Alltså dels har vi kollat
CNN.
På... CNN? Bland annat, men vi har också kollat på någon massa thailändska nyheter, kinesiska nyheter, franska nyheter, japanska nyheter.
Är det här några
har du
mer
än någon nyhet?
Alltså, ja, men jag tror att de mesta har ju ni också hört. Typ att Indien och Europa har slutit ett handelsavtal.
Ja, jo, det,
jag antar
det
att det även har nått er på er kontinent. Liksom.
Jo, det har nått oss.
Men jag har ju då sett det på andra språk. Om
har
det något.
Rapporterats någonting om de här två pandorna som har kallats hem från Japan?
Oh, ja, jag har sett en del bilder på pandor.
Relationen mellan Kina och Japan har ju kraftigt försämrats på senare tid. Och nu har Kina kallat hem två pandor.
Och det är min favorittyp av diplomati. Panda-diplomatin.
Mm.
Jag såg, förra gången jag var i Thailand, då var jag inte i södra utan jag var i Bangkok och norra. Då fick jag åka och se då på pandor. Och det var det sorgligaste jag sett. Alltså de satt jätteledsna i en bur och stod en massa människor runt dem. Men det kanske bara är konceptet djurpark som känns så. Ja, man har ju liksom inte varit på fler djurparken, typ Skansen kanske, Kolmården.
Jag var på Furuvik strax efter den stora massaken. Också väldigt, väldigt deppigt. Men jag har
Furuvik, var det där alltså vargarna åt en människa? Eller vad var det som hände?
Nej, det var Kolmården. På Furuvik var det ju att aporna rymde och så sköt de ihjäl hela gänget. Men så här, i efterhand så har jag blivit väldigt fascinerad av apan Santiago.
Aha.
Som ledde kuppen. Han är död nu då, tyvärr. Men innan dess, han planerade fler attentat. Han var som Sveriges Junabomber typ. Att han tidigare också samlade på sig massa stenar i hemlighet som han använde då för att stena besökarna.
Nej.
Det var hans plan.
Gud vad coolt.
Jag vet.
Det är så lite som skiljer oss från djuren.
Märkligt.
Ja, de kan också använda verktyg och grejer.
Jag är verkligen inne i en djurfaktaperiod.
Ja, vad kul.
Skriv till mig om ni har intressanta fakta om djur. And they wonder how we find the strength to cope when the system got us locked at the stroke. Fade away to the times spirit was so mindless. Life becomes a dream as we struggle to be closer to the word, using waves to be heard, dedicated to being seen as we journey through the land of the herd with delusions of the singular.
Ni vet det enklaste PR-tricket i boken för en politiker. Att släppa riktigt dåliga nyheter på en fredag eftermiddag. Moa är väl bekant med det här.
Ja.
Men det är då man berättar att man har rökt gräs, att man ska meddela att skatten på arbete höjs och så vidare. Eftersom alla journalister liksom har stämplat ut, förhoppningsvis redan är apraka och sen är det helg och sen är det ingen som kommer på det.
De tror ju det fortfarande. Det har aldrig visat sig stämma att en nyhet då passerar för att den släpps en fredag eftermiddag.
Nej.
Men journalister älskar ju sånt. Jag kommer ihåg när jag var ute med en massa musikjournalister och vem fan var det som dog? Vad fan var det? Ni var ute med Andres Lokko, vem var det som dog då?
Det är någon som dör varje gång man är ute med Andres Lokko. Jag var ute med honom när Avicii dog. Han liksom kastade sig in i en taxi och försvann iväg i horisonten. Redo att skriva en runa.
Det var en jättekul kväll, men alla bara rasslade iväg som kackelacken när man tände ljuset. Mm. Så var det. Ja. Så att jag tror att det inte stämmer. Alla journalister älskar en nödsituation.
Absolut.
De måste kasta sig på tangentbordet.
Ja, precis. Men det är en skillnad på det och att liksom bli kallad till en presskonferens klockan 15.30 på regeringskansliet utan kaffe.
Ja, då tror du inte att man dyker upp.
Nej, det är i alla fall så sägen går. Det är i alla fall då inte så konstigt att USA släpper sina Epstein-filer just på fredagar.
Är det nya liksom fredagstraditionen?
Ja, nej, men alltså, jag har haft en sån högtidsstund. En gåva till alla oss som hatar människor och saknar kompisar. Man kan liksom sitta där i soffan och fyllna till och läsa så här oändliga mängder mejl skickade mellan.
Jag har mått så jävla dåligt. Jag har verkligen inte haft din känsla. Alltså jag har haft så undergångsrysningar i senaste 3 dygnen. Jag tycker det har varit fruktansvärt att gå igenom den här senaste Epstein-stålbadet. Känslan är ju typ så, ja, det finns reptiler. Det finns reptiler där ute. Så tycker jag att det känns. Att jag har gått på alla konspirationsteorier är nu öppna för mig.
Ja, nej, men det är det jag menar. Det är ju till exempel väldigt kul. Att ni kommer ihåg Pizzagate.
Ja.
Den här konspirationsteorin som Trump-sekten QAnon körde om att det var en pedofilring i Washington som använde kodade meddelanden som skulle handla om människohandel som utspelade sig på ett antal pizzerior. Jag vill bara säga liksom, förlåt. Jag lägger mig platt.
Moa, visste du det här?
Jag är ganska konspirationsbenägen, ja.
Mm.
Jag svalde det här direkt med hullhår. Men kul att få en ursäkt. Inte ofta man får det.
Verkligen.
Och skälet till att jag nämnde just Pizzagate var att i det här nya droppet, som vi kan säga, av Epstein-filer, så nämns ordet pizza över 900 gånger. Ofta nämns det i samband med grape soda.
Mm.
Som här, ett mejl från 2018. Let's go for pizza and grape soda again. No one else can understand.
Men jag som inte då fattar, är det typ, vad betyder det?
Alltså det är väldigt oklart vad det betyder, men det låter i alla fall inte som att de pratar om mat. Men jag blev ändå lite fascinerad över att Diddy inte verkar vara så himla involverad.
Det verkar vara två helt separata,
två giganter i världen samtidigt som bara ska vara bäst på att göra de fetaste sexuella övergreppen.
Men två helt separata liksom, ekosystem av sexuella övergrepp. Hur fan är det möjligt? Epstein verkar ju ha haft kontakter exakt överallt.
Verkligen.
Nu ser vår producent jättebekymrad ut. Vi går tillbaka. I alla fall, någon som visar prov på gott omdöme filerna igenom är Mette Marit.
Ja.
Från sin kungahuset mejl, HK Kronprinsessan. Frågar hon så här om Epstein ska lära henne en läxa. Varpå Epstein svarar att inte en sån läxa du verkligen behöver. Och Mette Marit svarar, och vilken sorts läxa skulle det vara? Alltså det är så här,
vad sa han då?
Det vet vi inte. Det kommer i nästa dropp. Det är något slags undertryckt kåthet. Mette Marit refererar till Paris som en plats som är väldigt nice och otrogen i. Och generellt,
det är i och för sig en allmän sanning.
Och generellt, ja verkligen.
Det är inte Mette Marits fel. Det är Paris som har skapat ryktet åt helt på egen hand.
Jag har också haft en sån här spännande affär i Paris en gång.
Ja. Berätta mer.
Nej, tänker inte jag. Jag ska mejla Epstein om det. Norska kungahuset. De är verkligen toppen. Ni vet, jag gillar ju Carl Gustav. Jag tänker aldrig bli republikan så länge Carl Gustav är min kung. Men han är slagen av samtliga i det norska kungahuset. Jag har aldrig sett en större samling än dårpippis.
Det är ett sånt jävla dårhus det där. Jag är så stolt. Jag har varit fina svenska, stolta kungahus.
Ja, gud, stackarna.
Men Moa, du som är ändå hovexperten i gänget.
Ja.
Kan du bara ge oss en liten recap? Vad fan är det som pågår just nu i det norska kungahuset?
Det är ju så mycket med Mette-Marit just nu. Hon har ju den värsta veckan i mannaminne. Dels så kommer hon inom kort behöva göra en lungtransplantation för att inte dö. Hennes son står anklagad.
Vadå, för hon har lungcancer?
Nej, hon har någon
sjukdom.
Hon har
problem med lungorna.
Hennes son står anklagad för massa olika övergrepp, våldtäkter och narkotikabrott just nu. Rättegången pågår. Plus då att hon har sextat med Epstein.
Har någon haft en värre vecka?
Aldrig.
Nej. Hon tar alla priser.
Mette-Marit har ju tidigare liksom erkänt att någon har haft kontakt med Epstein. Hon borde ju rimligen ha varit medveten om de här mejlen eftersom hon uppenbarligen har skickat dem. Hon borde också då rimligen ha någon form av konsekvensanalys där hon hade ett par goda år på sig i alla fall att föregå det här släppet.
Hur skulle hon gjort det?
Ja, hon hade kanske kunnat säga som det var. För hon har ju trots allt inte begått något brottsligt vad som framgår här.
Säger man det? Jag har haft lite...
Det kan man väl säga. I alla fall då. Jag får väl ändå för ordningens skull ändå då inflika att det är svårt att förhålla sig till de här filerna på ett annat sätt än att det känns som att man tittar på en riktigt rutten gårfilm. Det är, det är liksom rätt geggigt, grisigt, vidrigt. Man kan inte sluta titta. Utöver då att Epstein leder någon slags sexuella övergrepp World Tour verkar den också ha en otrolig liksom sprängkraft på de här människorna att mejla med.
Mm.
För det mejlas så in i helvete. I förbifart med regissör. Någon mejlar Epstein från semestern i Kina. Någon sitter i en skidlift, mejlar Epstein. Alla verkar liksom lida av åkomman att de inte bara kan sluta mejla Epstein hela tiden.
Jag fick sån social ångest av det här. Alltså hans nätverk och den energin han kan uppbåda till att hålla kontakten med så många människor. Jag pratar med två personer, helt tomt i min
verkligen
inbox.
Verkligen.
Men också att han har den här mejlkorrespondensen. Alltså jag kan inte förstå hur han kan liksom slösa. Alltså han liksom badar i tid.
Men han har andra saker på agendan. Han mejlar till exempel med Peter Thiel, PayPal-grundaren, om nedmonteringen av Europa vid något tillfälle.
Innan
han sen övergår till att planera ännu ett pizzaparty. En annan person som påstår sig aldrig haft med Epstein att göra, men som inte heller bara kunde sluta mejla honom, är Elon Musk.
Ja.
Han verkar aldrig ha besökt den där ön.
Känslan är ju att han inte har blivit inbjuden.
Ja, men han har fått inbjudningar. Det har vi svart på vitt på. För det planeras datum hej vilt. Han verkar haft en rejäl lust att komma dit. Vid ett tillfälle i alla fall då, så skriver Epstein och frågar om han vill komma på öppningen av FNs generalförsamling i New York.
Aha.
För att Epstein skriver då att det kommer komma många intressanta människor dit. Notera nu, kodspråk, nudge, fatta vad jag skriver. Elon Musk fattar uppenbarligen inte att det här är kodspråk. Så han svarar...
Han är autist.
Eller? Eftersom han är autist. Han svarar så här: I run and lead product design for two complicated companies. Att hänga med FN-diplomater vore slöseri med min tid. Bara på Jeffrey svarar: men du, tror jag att jag är efterbliven? Jag menar att ingen kommer vara över 25 och alla är väldigt söta. Ja, det är också kul att hans mejl är
Grattis till Dalai Lama som vann årets ljudbok på Grammys. Det var ett bra uttal.
Ja, det var ett jättebra uttal. Det är väldigt, varför har de årets ljudbok?
Ja, jag blev väldigt glad. Det kändes som ett uppsving.
I Sverige har vi Storytel Awards.
Finns det? Ja, men det är i alla fall en meditationsguide då, eller någon slags meditation helt enkelt, som han själv har läst in. och som är lite ljudsatt, ljudlagd. Dalai Lama i alla fall verkar tacksam för det här priset och skrev så här på sina sociala medier: I receive this recognition with gratitude and humility. I don't see it as something personal, but as a recognition of our shared universal responsibility. Fint sagt. Mm. Väldigt Dalai Lama.
Synd att han vann, för annars hade jag hoppats på att han hade kunnat göra en Kanye West.
Oh.
Och blivit snuvad på priset av årets ljudbok. Gått upp, köra iväg vinnaren och utropa sig själv till pristagaren.
Så har väl inte Kanye West gjort ändå?
Ja, men hur var det han gjorde det?
Det var Beyoncé som inte vann mot Taylor Swift.
Ja, just det.
Men det är lite det som Kina gör mot Dalai Lama dock. Mm. Alltså att de är Kanye West i den här ekvationen.
Ja. Exakt, för Dalai Lama, jag tycker att han svarar ju väldigt mycket jagets upplösning med mera. Han är ju ändå en andlig ledare. Men Kina, som du var inne på, de menar inte det. De menar att han också är en politisk ledare. De var arga, helt enkelt.
Standardkänslan.
Mm,
det är för övrigt standardkänslan hos alla nu för tiden.
En talesperson för kinesiska UD säger så här: det är välkänt att den 14:e Dalai Lama inte bara är en religiös gestalt utan också från sin politiska exil är inblandad i antikinesisk separatism under religiös täckmantel. Och där skulle jag bara vilja säga att det är en ganska illa dold täckmantel i så fall. Alltså det är väldigt öppen hemlighet att Dalai Lama är för ett fritt Tibet. Och även om han inte längre just då har någon formell makt, politisk makt, så har han haft det länge. Och nyligen ändå för ungefär 20 år sedan avsagt sig den då. Men för att bara liksom ha en religiös makt. Men han har ju, han är fortfarande en jättesymbol då för ett fritt Tibet, som såklart Kina upplever som politiskt. Och när jag har pratat med källor inifrån Tibet så är de vittnar om att det är liksom värre just nu än någonsin. Varför ser ni så glada ut?
Att du har källor inifrån Tibet. Det är väl bara så kul.
Varför är det kul? Några källor måste man väl ha.
Du har
piggat upp.
Ja, precis. Jag bara stackars källor. De kommer bli röjda i någon gång.
Det kommer de inte alls bli. Jag är jättebra på att hålla hemligheter när någon säger det till mig. Ja. Om någon är tydlig med att det är hemligt, då är jag så självklart. Det är på största allvar. Däremot så är det väldigt dåligt när det är liksom underförstått. Då kan det slippa iväg lite.
Undertext är inte din starka sida.
Undertext tycker jag är bra på, men just glappkäft är jag ibland. Skitsamma, tillbaka till vittnet då i Tibet. Alltså det har varit liksom en...
Vad hette den?
Det kan jag inte säga, Kristoffer. Sen då 1959, när Dalai Lama flydde, tvingades fly sitt hemland Tibet för att Kina tog över och makten blev allt mer repressiv.
Hur gammal är han?
Han är 90.
Ja.
Ja, men sen han då flydde till norra Indien 1959, så har ju liksom den kinesiska kontrollen av Tibet blivit liksom allt starkare. Och på senaste tiden så har de ju med nya tekniska möjligheter gjort det liksom väldigt, väldigt svårt för tibetaner att ha någon typ av politisk eller ens religiös frihet. Det är till exempel förbjudet att ha ens bilder på Dalai Lama. Så Kina är väldigt rädd för Dalai Lama som symbol. Grattis till Grammin, vill man ju bara säga, till Dalai Lama. Hoppas det är en bra ljudbok.
Hur fan? Att Grammy delar ut årets ljudbok.
Ja, tycker du?
Till att börja med är det väl inte musik?
Fast det här var ju väldigt mycket musik i.
Jo,
det var ju ljudlagt.
Jo,
det var
men då kan de väl börja dela ut priser till vad som helst då?
Där det är musik i. Årets hiss.
Årets hiss. Årets bästa hiss. Den här hissen är Grammy-belönad. Grymma musikläggning. Love kept me growing like a wet bolt car. In sparkling eyes I mirror, and my flawed songs fill the space around the trusted wall.
Ännu en kille har skaffat podd.
Jaha, vem då?
Statsministern.
Ja.
Han har stövligt Ring P1-konceptet rakt av. Den här nyheten presenterades förra veckan, och då sades det att första avsnittet ska komma inom kort.
Hej, Ulf Kristersson här. Nu har jag en egen podd. Ring statsministern heter den. Har du en fråga så ring, jag svarar.
Är vi säkra på att det är statsministern som pratar?
Ja.
Jag tycker att han låter rejält AI-genererad.
Ja, nej, det är han. Det är han.
Vad vet vi egentligen?
Vi borde se det här som en given signal och börja ringa in. Men grejen är, alltså, han ska ju då inte veta på förhand vad inringaren vill. Man kan också mejla sin fråga. Och det låter ju vid första anblick friare än vad det antagligen kommer vara. Alltså jag gissar att vi inte har en direktlina till statsministern.
Nej, å andra sidan har ju Putin har ju det här varje jul, tror jag. Har han ju någon 4 timmars sittning där man kan ringa in till Putin och så svarar han på alla handa frågor om stort och smått.
Det känns också som att inringarna på samma sätt som här kommer bli rätt grundligt granskade av någon pressis innan de kommer fram till ledaren.
Ens trollnerv rycker ju rejält.
Ja, visst gör den det. Ska vi prova att ringa eller?
Mm, absolut.
Ska vi se.
Vad ska vi säga? Moa, du är så bra på att ta saker på volley.
Nej, jag är dålig på busringningar tyvärr. Jag älskar det som koncept. Det som kommer hända är att jag kommer få panik, börja skratta jättemycket och sen lägga på. Men vi kan ju prova.
Hej, Ulf Kristersson här. Lämna ett meddelande om vad du vill prata med mig om. Antingen hör vi av oss eller så kan det hända att vi tar med ditt inspel i podden. Tack för att du ringer.
Moa, säg något!
Kom igen!
Jag kan inte
fatta Moa! Säga.
Det här är den första busringningsregeln. Ni kan inte säga mitt riktiga namn in i röstbrevlådan. Ja, nu lägger jag på.
Nej, vad dåliga vi är, hörni. Vi kommer aldrig få jobba kvar på P3. Nej. Den enda egentligen talangen man ska ha är att kunna göra en bra busringning för att ha det här jobbet.
Ja, exakt.
Moa Kristoffer, tack för idag.
Tack, skönt att ha dig tillbaka igen, Anna. Jag och Moa var så otroligt bekymrade när du inte var här. Det kändes otryggt.
Känner ni det? För jag kände också att det var väldigt otryggt att inte vara här. Alltså jag kände så, det känns lite bra i kroppen.
Men du lyckades ta dig hit. Mm. En vecka för sent, men i alla fall.
Mm. Bättre sent än aldrig. Vår producent heter Mattias Valenius och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.